Ja, börjar det bli svårt att hyra ut nyproducerade lägenheter även i Stockholm? Just nu så finns det en brottningsmatch mellan bostadsförmedlingen i Stockholm och Titanias vd Einar Jansson om just den frågan som vi tar upp här i veckans Aktuellt. Vi kommer också att ta upp att bostadsbyggandet är väldigt konjunkturkänsligt här i Sverige. Vilka regleringar skulle Konjunkturinstitutets generaldirektör vilja se? Och Socialdemokraterna, de lägger fram ett förslag till riksdagen om att svartlista företag som återkommande fuskar med arbetsmiljön. Ja, det här är ju ett ämne som vi ofta tar upp här i Bopolpodden. Hör vår expertkommentator Lennart Weiss ge sin syn på detta. Och om fusket som nyss har kommit upp där Bravida saltar sina fakturor med fler timmar. En aktie som stört dök. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi också tar upp att bankerna är en bromskloss för byggandet, inte bara i norra Sverige. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden, till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att det nu börjar bli svårt att hyra ut nyproducerade lägenheter även i Stockholm. Det här menar bostadsförmedlingen i Stockholm som säger att marknaden har blivit allt trögare sedan i somras. I Fastighetsnytt så listas 12 projekt som är särskilt svåra att hyra ut. Och de flesta är projekt i ytterområden med privata byggherrar. Men bostadsförmedlingen, ja, nu får de mothugg bland annat av Titanias vd Einar Jansson. Ett Titania-projekt i Täby benämns nämligen som en av de här 12 tröga projekten och det stämmer inte alls enligt Einar Jansson. Han menar att analysen är tagen ur luften och han säger också att det aktuella projektet, ja, där finns det faktiskt bara en lägenhet kvar att hyra ut. Lennart, hur ser du på det här?
Ja, det känns som en boxningsring här där kombatanterna står i varsitt hörn och skriker till mot varandra. Svårt att döma av när man inte har insyn i fakta själv. Men jag kan väl säga så här att med den bakgrundskännedom jag har om Marika Nordström så inte tar hon saker ur luften. Nej, 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 nej. Så fungerar inte hon. En aspekt till på när man lyssnar på den här sortens diskussion så ska man också komma ihåg att det finns alltid ett element av egenintresse. Jag gör ju den lilla reflektionen när mäklarna är väldigt snabbt ute och talar om att nu har det vänt på andrahandsmarknaden därför att konsumenternas preferenser och förväntningar om framtiden har ändrats något och det är några fler på visningarna. Alltså det här egenintresset slår igenom i en bransch, i alla branscher där det finns ett mått utav, där man känner sig trängd och ett mått av desperation. Så att jag ska inte ytterligare uttala mig för tvärsäkert om hur det står till hos enskilda bolag, men det vet jag ju alldeles säkert att uthyrningstiderna har för hyresrätter, nyproducerade hyresrätter, har ju ökat i hela landet. Alltså tiden att hyra ut den sista lägenheten, den är ju mycket, mycket längre idag. Det tar alltså längre tid att hyra ut den sista. För omflyttningar är ju också mycket, mycket längre. Och skulle det ha varit så att det var ett jättetryck på nya hyresrätter, ja men då skulle det väl byggas fler hyresrätter då. Så att vi har tomma lägenheter i vissa kommuner i Sverige. Norrköping är en sån kommun där man är öppen med saken. Och att det börjar bli trögare ytterområdena givet de höga hyror som vi har i nyproduktionen kan ju inte förvåna någon. Så att oavsett hur det ser ut hos enskilda bolag, så i den generella bilden så behöver vi inte ifrågasätta vad Marika Nordström säger.
Man kan ju säga att det här tyder på att hyresnivåerna är i nivå med marknadshyra för nyproduktion. Det pratas ju mycket om det just nu, att vi ska införa fri hyressättning i nyproduktion, något som diskuteras också på politisk nivå. Vilken skillnad tror du att det hade gjort för hyresnivåerna här?
I sunda projekt, i projekt som har en bra belägenhet och där man har en hög sannolikhet för att hyra ut, så skulle ju effekterna av fri hyressättning i nyproduktionen skapa förutsägbara finansiella förutsättningar. Det är ju den stora skillnaden. Alltså man vet på vilka grunder som man... För jag menar, en hyresfastighet är ju liksom en 100-årsinvestering. Du finansierar projektet över väldigt lång tid. Och om du då har en förutsägbarhet om hyresutvecklingen framåt, då försvinner en osäkerhet. Så på det sättet så skulle du få en effekt. Om du använder hyresnivån som utgångspunkt för diskussionen, så är det ju precis korrekt som du uttrycker i frågan. Då befinner vi oss på en marknadshyresnivå redan. Det går liksom inte att höja hyrorna väsentligt över den nivå som du har i nyproduktionen. Så det är väl egentligen svaret på frågan. Det skulle få en förändring för finansieringsförutsättningarna, men det skulle inte knuffa upp hyrorna i nyproduktionen. Det finns det inte utrymme för. Mer än i väldigt unika, speciella fall då, i centrala innerstadslägen som är väldigt attraktiva. Men där, det finns ju inte särskilt mycket mark att bygga sådana objekt på i någon stad längre i Sverige. Framförallt inte i storstäderna.
Mm. Ja, vi får se hur det går med just det förslaget om frihyresättning i nyproduktion. Vi ska gå vidare och prata om bostadsbyggandet. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen talade på Fastighetsvärldens seminarium i Uppsala i veckan. Och där konstaterade han att det svänger mer i Sverige än i något annat land i Europa när det gäller bostadsbyggandet. Och att det är ett problem som finanspolitiken behöver fokusera på. Och han säger så här, kanske kan man hitta regleringar som gör att man kan få ett jämnare byggande i Sverige. Det hade varit bättre än tillfälliga lättnader. Och vad är det för regleringar och åtgärder som du tror att han syftar på?
Jag är väldigt oklar över vad han syftar på. Jag tror inte han vet det själv faktiskt. Jag hörde ju inte det, men jag har läst intervjun. Som ju ger en ganska bra bild av seminariet. Och han verkar ju vara en väldigt skön typ, den där Albin Kainelainen. Så jag är inte alldeles säker på att han tar sig själv på fullt allvar i alla delar. Utan han skojar lite med publiken också. Nej, hur man skulle kunna reglera fram ett stabilt och jämnt bostadsbyggande. Det har jag svårt att se. Temat är dock intressant. För att det här är ju ett tema som vice riksbankschef Anna Breman har tagit upp vid ett par tillfällen. Bland annat på senaste Bo på Live i Stockholm. Och hon tog upp det på Handelskammarseminariet som vi har refererat till här i Bopolpodden i Stockholm för en tid sedan. De pekar på att Sverige avviker ifrån sina närmaste länder, både i Norden och i Europa, av att bostadsbyggandet svänger mera och, vilket också framgår av hennes statistik, är på en lägre nivå. Är det regleringar i andra länder som gör att det är mindre volatilt och att man bygger på en högre nivå jämfört med befolkningsutvecklingen? Svar nej. Det handlar om två helt andra mekanismer. Det handlar om att man i våra grannländer har förstått att en efterfrågestyrd bostadsmarknad måste stöttas på olika sätt. Och de länder som har en ägarstyrd bostadsmarknad, Norge, Kanada, Australien, de stöttar efterfrågan. Så stöttar du efterfrågan, då ger du liksom bostadsmarknaden ett stöd oavsett vilken konjunktur du är. Och det där är viktigt, därför att arbetsmarknaden inte minst, den är ju beroende av unga människor som precis har utbildat sig, kan flytta till ett jobb och de kan komma in på bostadsmarknaden. Om man då stöttar inträdet på bostadsmarknaden för unga hushåll genom att man hjälper dem att bygga upp kapital genom till exempel subventionerat bosparande eller genom att det finns startlån eller det finns undantag för amorteringar de första åren, då får man ett jämnare bostadsbyggande. Och sådana verktyg kan man ju delvis också skruva lite på beroende på konjunkturläget. Om man i länder som Tyskland och Finland, där man har Österrike, där man har en stor hyresmarknad, ja, då stöttar man ju bostadsbyggandet genom att man stöttar de svagaste hushållen. Det vill säga man har en andel hyresbostäder med subventionerad hyra. Kallas för social housing i Sverige och används som ett skällsord. Men si eller så handlar det här om att hur man stöttar de som har en svagare position på bostadsmarknaden att komma in. Och gör man det, man kallar den typen av åtgärder för regleringar. Ja, då pratar vi samma språk, men jag förknippar ju regleringar med regelverk. Men om han menar på att det behövs politiska åtgärder som stöttar efterfrågan på olika sätt, ja, då pratar vi samma språk. Och då är han ju inne på rätt tema. Sen tycker jag att det är intressant att han noterar då bara i förbigående att det här dramatiska fallet som vi haft i bostadsbyggandet har ju haft en väldigt hög samhällsekonomisk kostnad. Vi har fått ett bortfall i BNP på nära 0,8% eller på 0,8%, vilket motsvarar 50 miljarder. Så att regeringens passivitet har ju skett till en väldigt hög samhällsekonomisk kostnad, vilket ju visar hur ekonomiskt och politiskt irrationellt det är att sitta med armarna i kors.
Mm. Ja, det är många som är bekymrade över att just Sverige är så konjunkturkänsligt och att vårt byggande är så konjunkturkänsligt jämfört med andra länder. Så vi får se om vi kan hitta de här åtgärderna som du påtalar här. Vi ska gå vidare i veckans Aktuellt med att Socialdemokraterna kommer att lägga fram ett förslag till riksdagen om att svartlista företag som återkommande fuskar med arbetsmiljön. Det är tre riksdagsledamöter från Socialdemokraterna som skriver om detta, bland annat Morgan Johansson. Och de skriver det här i Sydsvenskan och de säger så här. det ska inte få fortsätta att utföra rotjobb eller statligt subventionerade solcellsinstallationer. Och de ska inte kunna använda subventionerade anställningar, delta i upphandlingar eller delta i valfrihetssystem. Ja, hur ser du på det förslaget, Lennart?
Ja, det kommer faktiskt förslag lite då och då nu ifrån Socialdemokraterna och oppositionen som adresserar samma problem. Tittar man på varje förslag enskilt så kan man ju se att de är lite känslodrivna, de kanske inte är helt genomtänkta i alla avseenden, men de adresserar ett problem. Det jag kan konstatera när jag lyssnar till diskussionen är att de inte har en riktigt mogen analys. Vad är det, liksom det bakomliggande problemet? Och låt mig börja där. Det bakomliggande problemet, oavsett om vi pratar om fusk med skatter eller löner eller arbetsmiljö, det är en viss typ av bolag i Sverige som har en stor andel utländsk arbetskraft. Det här har nu slagits fast av Hans Jeppsson i den rapport han har lämnat till produktivitetsutredningen. Det gjordes tydligt i byggmarknadskommissionen. Det är helt tydligt i de analyser som Rättvist byggande gör, Ansvar, säkerhet och Veidekke som gör fördjupade bolagsanalyser. Jag säger det igen. Svenska AB som till nästan total utsträckning har utländsk arbetskraft. Där sitter problemet. De fuskar med personernas löner, de fuskar med skatter, med pensionsavsättningar, trygghetsförsäkringar och de har inte en säkerhetskultur. Det är det problemet som man behöver adressera. Den här typen av bolag måste man så att säga tackla hårdare. Är det då en väg att svartlista dem från rut och rot? Ja, det kanske är en dellösning. Jag har ju själv sagt så här. Jag tycker att man inte borde ställa ut rotbidrag till företag som inte utför tjänsterna med egen anställd personal. Det är ett första steg. Därför det finns företag som utför rut och rot och sen tar de in en underentreprenör från Polen eller Baltikum och då går egentligen skattepengarna till ett annat land och du har ingen kontroll på att regelverken följs. Om det där är möjligt utifrån lagstiftningen eller inte, det vet jag inte. Men problemets kärna är utländsk arbetskraft som utnyttjas och det utnyttjas av företag som ofta drivs av östeuropeer, sydeuropeer som kommer hit med en annan säkerhetskultur som vi har, en annan affärsetik, ett annat förhållningssätt till lagar och avtal. Det är problemets kärna. Och jag tror väl att politikerna cirklar runt problemet nu, men man närmar sig pudens kärna och det är bra, även om de enskilda förslagen kanske i varje stycke inte är helt genomtänkta.
Vi ska fortsätta på samma tema, för vi har ju pratat en del om fusk också med fakturor i byggbranschen här i Bopropodden den senaste tiden. Bland annat så har vi haft Nima Asadi här i podden som har utvecklat tjänsten Costcheck. Och vi har också haft med oss installatörsföretagens vd Ola Månsson som har berättat ur sina perspektiv om just det här med fusk. Men när det gäller dolda rabatter och fakturor och så vidare. Och nyligen så har det rullats upp en skandal kring installationskoncernen Bravida. Region Skåne, de har polisanmält Bravida för misstänkt fakturafusk. Och i 11 av 14 granskande fakturor så hade Bravida fakturerat för fler timmar än vad som var registrerat i Bravidas egna system. Deras aktie störtdök med 20% när det här blev känt. Lennart, hur ser du på den här situationen och vad som har hänt här?
Ja, det är oerhört upprörande. Det är rätt åt Bravida att deras aktiekurs störtdyker med 20%. Men tyvärr är ju det här någonting som dyker upp med jämna mellanrum. Du har ju till och med haft exempel där advokater som ska försvara rättssamhället har påvisats med att man saltar sina fakturor med fler timmar. Så att det här är ju uppenbarligen ett knep då, som mindre nogräknade individer tillgriper uppenbarligen företag som inte har en sund affärskultur. Och det visar ju då att man måste granska sina fakturor på ett noggrannare sätt. Det här är ju den lätta delen att kontrollera timmar. Det Nima tog upp apropå den referens som du gjorde här, det berör ju ett svårare problem att liksom genom fakturagranskning kontrollera hur vilka materialkostnader man får på för ett projekt. Men jag skulle väl säga så här. Om ett företag fuskar med timmar, då är det ju ganska hög sannolikhet att det finns ett fusk i andra avseenden också. Så att det här caset tror jag verifierar. Det liksom ger vatten på Nimas kvarn. Att det finns ett problem kopplat till installationsbranschen som är kulturellt. Men det finns också i inbyggda system. Jag hade nog inte väntat mig att ett stort företag och respekterat företag som Bravida har det här problemet med att salta räkningar med timmar. Men har de det, då har de sannolikt andra problem också. Så att, och det har ju aktiemarknaden då uppenbarligen reagerat på. Så att, kan nog säga att de här frågorna sitter ihop och vi är nog bara i början av en diskussion om hur installationsbranschen egentligen fungerar.
Vad tror du, hur vanligt är det att man fuskar genom att salta fakturorna med fler timmar?
Jag vet inte, det är en ren spekulation från min sida, men jag tror inte personligen att det är ovanligt, utan det visar att man måste vara noggrann i sin fakturagranskning.
Vi ska gå vidare till att det finns någon som tycker att bankerna är en bromskloss för byggandet i norra Sverige. Det här menar Byggföretagens regionchef Johan Hallberg, och han säger så här till byggindustrin: bankerna är för osäkra eftersom de inte vet hur framtiden kommer att bli på många platser. Satsningar i attraktiva lägen i större städer accepteras mer, men på mindre orter vågar man inte satsa på bostäder. Ja, vad tror du, Lennart? Är bankerna en bromskloss och att det här blir ett problem för byggandet i Norrland?
Det är inget jag tror, Anna. Det är helt uppenbart att det är på det sättet. Och det gäller inte bara Norrland, det gäller i övriga landet också. Jag har ju vittnat här i Bopolpodden i tidigare sändningar om att du har gott om exempel där företag som har ett sunt projekt du vill starta får en eller möjligen två offerter på ett byggkreditiv. Du har gott om exempel på att företag som har sunda projekt inte får offerter på lång finansiering. Och att det sker uppe i norr kopplat till den utveckling som sker där, det förvånar mig inte ett dugg. Finansieringsmarknaderna fungerar inte. De fungerar inte i det här läget. Och det här är ju en kritik som ska riktas till Finansinspektionen. Men man kan också säga att det blir ju också ett kvitto på att Finansinspektionens så kallade administrativa tillsyn som de tillämpar, det vill säga de går runt hos bankerna och ständigt pratar om riskerna i deras portfölj och risken för att de blir överexponerade mot fastighetssektorn om de finansierar bostadsbyggande eller andra typer av projekt. Den slår ju tillbaka. Den slår ju tillbaka. Och innebär ju att man har drivit den här kritiken mot risker, om risker i fastighetssektorn så långt att det har gjort att bankerna är väldigt passiva, och det gör att Finansinspektionens grundläggande uppdrag att värna förekomsten av fungerande finansieringsmarknader faktiskt har underminerats. När banker inte fungerar, då får det konsekvenser för hela samhällsekonomin. Så att om det här är ett bestående fenomen, då visar ju det att då måste ju staten återigen in på banan. Jag kommenterade ju förra veckan här, eller om det var två veckor sedan, att det är närmast genant för Sveriges regering att det var Europeiska investeringsbanken som fick gå in och ge lån och bidrag till Skellefteås bostadssatsning. Ja, om svenska banker inte fungerar, då måste staten, som alltid är den stora banken i alla samhällen, då måste staten kliva in. Därför att, säger det igen, utan en fungerande finansiell marknad så fungerar inte vare sig industrin eller samhällsbyggandet. Och vi är uppenbarligen nära. Den enda banken som fungerar någorlunda normalt idag, det är SBAB. Och det vet jag, därför att jag har så många exempel på att det är de som har varit ensam kvar och levererat en offert på ett byggkreditiv eller en lång finansiering. De fungerar, men de andra fungerar bara inte. Och det är ytterst Finansinspektionens fel.
Och just den här frågan och många andra frågor som har med finansiering att göra kommer vi ju ta upp i vårt seminarium Bopo Live Finansiering den 29 maj i Stockholm. Ett live-event då vi verkligen ska gå till botten på det här men när det gäller just finansieringen. Varför tycker du att man ska gå dit, Lennart?
Därför att det här är själva grundbulten i allt som rör samhällsbyggandet. Vi associerar ofta samhällsbyggande till gestaltning eller planeringsfrågor, regleringsfrågor. Men det som får maskinerna att snurra, det är att projekt finansieras. Då pratar vi om hushållens möjligheter att finansiera, vi pratar om fastighetsbolagen, vi pratar om hur finansieringsmarknaderna fungerar i stort, vi pratar om hur banker refinansierar sig, hur obligationsmarknaden fungerar. Det är ett stort system som samspelar, som kommunicerar med olika delar av det här kapillärsystemet. Och fungerar inte finansieringen, fungerar ingenting annat heller. Så nu kommer vi ta tag i den verkliga kärnfrågan när det gäller bostadsbyggandet på längre sikt. Och vi kommer ju också att beröra den frågeställning som svensk politik fortfarande inte har lyckats ta itu med på ett konstruktivt sätt. Konsekvenserna av det systemskifte som skedde på 1990-talet, jag säger igen, det skedde av goda skäl. Men man ersatte inte det gamla systemet med någonting nytt. Snart, vad blir det då? 90. Det blir i varje fall 35 år sedan. Så har man inte löst det problemet. Och det måste göras. Och det kommer vi ta upp på det här seminariet.
Så se till att du kommer på Bopolla i finansiering 29 maj. Mer om det kan du läsa på bostadspolitik.se där du också kan anmäla dig. Och då kan vi också avslutningsvis nämna att vi gör en rejäl satsning i Almedalen i år. Tillsammans med 7 branschaktörer, Aros Bostad, Coreco, HSB, Fastighetsägarna, Magnolia Bostad, SBAB och Wallenstam, så skapar bostadspolitik.se en ny bostadspolitisk arena i Almedalen. Lennart, varför gör vi det?
Därför att vi behöver ha en scen, en samlingspunkt där de viktigaste debatterna förs. Vi har hört från många håll i branschen att det är inte särskilt bra att det finns 10-15 aktörer som gör program i Almedalen, konkurrerar om samma ämnen, konkurrerar om samma talare. Samlar det här så att vi får kraft på ett ställe, och det gör vi nu. Så att den satsningen vi gör inför årets Almedalen, den kommer att byggas ut inför nästa år. Vi har ambitioner att skapa en gemensam samhällsbyggnadsarena för branschen, där angelägna frågor för branschen ventileras och där vi får de bästa talarna. Och sen innebär det ju också att vi får en samlingspunkt. Även vi i branschen behöver mingla och prata med varandra och utbyta erfarenheter. Så att det här fyller flera goda syften, både sociala syften, affärsmässiga syften, och det kommer vara bra för vårt gemensamma intresse av att stimulera debatten. Så att det här är bara början, men det kommer bli bra och väldigt intressant redan i år, för vi ser att responsen från talarna är väldigt god redan nu.
Branschen har ett stort intresse av att vara med här, och det vi också kan säga, det är ju redan klart att bostadsministern kommer att vara med på vår arena. Mycket, mycket bra. Så vi hoppas att vi ses där, men det är ju ett antal veckor kvar och vi har mycket att avhandla innan dess. Så tack för att du lyssnar på veckans Aktuellt. Tack Lennart för dina kommentarer över det som har hänt i veckan. Så ses vi igen på måndag. Då ska du få träffa Mikael Källqvist. Han är kritisk till hur hyressättningssystemet fungerar.
Men jag hade förhoppningar om att den faktiskt skulle lösa ut den här knuten. Och det har den inte gjort, utan det är väl samma oreda idag som igår. Det vill säga att vi åtminstone lokalt tolkar tillämpningen av den här väldigt olika. Och därför har vi väldigt svårt att komma fram till ett resultat lokalt. Och då vill jag ställa det på sin spets genom att skicka det här vidare till de centrala parterna. Om vi nu inte kan tolka det här, vi som jobbar lokalt, hur ser ni på det? Och utifrån överenskommelsen, utifrån vägledningen, hur har ni viktat de här tre parametrarna i hyresmarknadskommittén?
Ja, där hörde du Mimers vd Mikael Källqvist som önskar större transparens och öppenhet om hur hyrorna egentligen kommer till. Vi hörs igen på måndag. Ha en fin helg tills dess.